Och välkomna till Synpodden med mig, Isabelle Ulfsdotter. Idag kommer avsnittet gå i teknikens tecken. Jag ska få besök i studion av Henrik Götesson som ska berätta lite mer om nyheter i iOS 26. Det blir spännande. Men innan dess ska vi prata radio. Vi ska nämligen hälsa på hemma hos Tony Bernedal, en blind radioamatör i Göteborg. Radio är ju en väldigt gammal teknik, över 100 år. Men högst relevant i en orolig värld där våra digitala plattformar faktiskt kan ligga nere. Låt oss ta reda på lite mer om hur det kan låta mellan antenn och jord.
Allmänt anrop från Sigurd Martin 6, Xerxes Gustav Peter. Tony heter jag, Tony Bernedal. Och min amatörradiosignal då är SM6XGP, eller som vi då säger Sigurd Martin 6, Xerxes Gustav Peter, man ska bokstavera dem över radion.
Hemma hos Tony Bernedal i Göteborg står amatörradioutrustningen nästan alltid på.
Jag tjuvlyssnar ju väldigt mycket på mina olika länksystem jag har möjlighet att lyssna på här, och sen mina egna små hotspottar här. Så det står på och gör det. Sen kanske inte är den mest aktiva prataren på systemen, men jag brukar bevaka lite vad som händer. Sen har vi ju ett lokalt nät på söndagkvällarna här i Göteborgs sändaramatörer över vår länkstation här i Piteå då. Och det är jag som driver det nätet då i den här hösten, och har jag kört det.
Okej, hur funkar det?
Jo, men då startar vi upp det 8 på söndagkvällarna. Och så kör vi då SK6, Adam Gustav, Göteborgs sändaramatörer, GSA-nätet. Och så får man checka in och tala om att man är med och lyssnar. Och är det någon som har något meddelande då till lyssnarskaran, så kan man berätta det. Och då är de som är med och lyssnar och får ju det här meddelandet då. Eller om klubben har något meddelande som de har skickat till mig, så kan jag ju delge det då eller så. Eller så kan det bli någon diskussion om någonting. Någon kanske har en fråga om någonting som man vill att alla ska höra och kanske svara på. Så det kan bli långt nät, det kan bli kort. Beror på hur aktiva de är.
Så då hänger ni där ett par timmar liksom?
Ja, ett par timmar har det nog aldrig varit. Men en halvtimme kan det nog bli i alla fall. Och då loggar vi då alla de kontakterna också, så man kan se lite statistik då på hur många som har varit med. Så vi brukar ligga på en 20 stycken incheckare varje gång, ungefär. Så det är rätt cool.
Radiotekniken är gammal. Föreningen Sveriges sändaramatörer bildades redan 1925. Men hur funkar det då? Kan vem som helst börja sända? Tony förklarar mer.
När du är intresserad av att börja med amatörradio till exempel då, så måste du ju först läsa in det på ett litet certifikat med lite teknik och lite reglementen och vilka frekvensband och så du får befinna dig på. Och sen är det ju också lite elsäkerhetslära då. Och när du har fått ditt certifikat, det är oftast den lokala radioklubben som tillhandahåller kurser för sånt här också då. Och när du har fått certifikat så får du sen en licens från Post- och telestyrelsen, eller det är nog Sveriges sändaramatörer som håller i det här idag. Och när du har fått din licens då blir du tilldelad en anropssignal. Och min är så pass gammal så att jag har SM i början. Sen tog det slut på de här, för de gjorde de ju i bokstavsordning då. Sen när man har kommit bort till X, Y och Z, sen tog det slut på alla signaler, så nu har de börjat på nya prefix då. Och sen har man nu gjort ett instegscertifikat som man kallar det för då, och det är betydligt mycket enklare e-lära och sådana saker. Så att även den som inte är så tekniskt bevandrad ska kunna komma igång då. Och då har de lite andra begränsningar också med vad de får använda för utrustning och vilka frekvensband de får vara på. Och de har då SH i början på sina signaler, så på så sätt känner vi igen varandra lite grann då. Och det är sällan man kommer ihåg vad någon heter, men man kommer ihåg den där signal.
Okej, men så det är liksom inte bara att tuta och köra, utan man behöver någon form av tillstånd?
Ja, precis. Så är det. Och är man intresserad av det här då, så är det ju den lokala radioklubben som är närmast. Men man kan gå in på Sveriges sändaramatörers hemsida och lokalisera vad som kan vara närmaste förening då. När vi spelar in detta sitter vi i Göteborg då, och då är det ju Göteborgs sändaramatörer då, som är en gammal hedlig förening. Har precis fyllt 100 år när vi spelar in det här. Och de har ju sådana kurser också då. Och ja, det finns ganska många föreningar som har. Men Sveriges sändaramatörer, det är ju själva paraplyorganisationen för det här. Och de har ju då ssa.se som hemsida. Och där kan man läsa allt man behöver veta om. Vad man behöver kunna för certifikat. Och man kan köpa kursmaterial därifrån och så. Hur det här finns tillgängligt i dagens läge är jag lite osäker på. För man har ju precis bytt utbildningsmaterial och så. Så jag vet inte om det finns något inläst eller i någon annan elektronisk form. Men det skulle jag tro att det finns. Det har funnits förut i alla fall.
Okej, men hur länge har du hållit på med det här?
Oj, radio har jag alltid varit garden i. Ända sedan jag var liten skitunge. Vi hade ett torpställe på 70-talet och... När vi hade köpt det här torpstället så var man ju nyfiken på vad som fanns. Uppe på vinden så stod det en gammal kortvågsradio från någon gång på 40-talet var väl den byggd. Och det var ju alldeles fascinerande att sitta och ratta på den här och se vad kunde man höra för någonting. Det var ju väldigt mycket på kortvåg på den tiden. Mycket länders radiostationer fanns överallt. Det var ju BBC, det var ju Sovjetunionen då, Radio Moscow, du hade Deutsche Welle och Deutschlandfunk och Radio Netherlands och allt vad de hette. Det var ju späckat med stationer på kortvåg då. Och det var ju så fascinerande av det här. Jag förstod ju inte allt vad de sa alla gånger, men det är just det att man kunde höra dem, det var ju det som var så fascinerande. Och det här har byggt jag vidare på sen. Jag har alltid varit tokig att lyssna, så i någon gång i början på 2000-talet när man satt och lyssnade på en sån här liten skanner man hade då. Då kunde man höra på polisradio och sånt där som man inte kan längre, men då kunde man det. Och då lyssnade jag också på radioamatörerna lite grann, och då var det en kille där som lät väldigt trevlig och som var med i Surahammars radioamatörer. Jag bodde uppe i Västerås på den tiden. Och så snokade upp den där klubben och mejlade då dem och... Ja, så gick jag också upp och träffade dem, och så på den vägen var det sen att jag läste på för licens och certifikat. Och så sen 2000 så har jag haft min signal i alla fall.
Wow.
Det var någon som ropade på en annan kille här då.
Okej.
SM6YJZ hette han, lite Stefan, en lastbilschaufför.
Okej, för det kände du igen den
gången? Jajamän. Vi får nog dra på lite mer effekt där, Stefan, så du går in på repeatern också. SM6XGP. Han är lite för låg effekt, han gick inte in där. Då när jag började med det här, då fanns ju inte de här sociala medierna och det här. Och då var det ju också väldigt mycket kontaktskapande. Det var dels de här tekniknördarna som man knappt hörde över radio, men de satt och byggde saker, de... konstruerade länkstationer och de meckade med antenner och de höll på och så. Men så fanns det ju också de här pratglada gubbarna som ville vara med och köta. Och det finns ju faktiskt fortfarande, men idag har ju det här ändrat skepnad ganska mycket mot hur det var då. Nu är det mera kanske den tekniskt intresserade som tycker det med radio är roligt och fortfarande pilla lite med att bygga saker och så. Även den här sociala biten finns ju kvar, men den är inte riktigt lika stor kanske som den var då för 25 år sedan. Men det har ju blivit en liten renässans just med tanke på alla kriser och så som är i världen. För du har ju aldrig någonting som är säkert idag när du kör över internet, för det kan ju gå ner och det kan bli strömavbrott och alltihopa sånt här. På det sättet så har ju alltid amatörradion varit stor i olika kriser och naturkatastrofer och allting sånt här.
Och Tony är inte den enda radioamatör som inte ser. Genom åren har amatörradio varit en populär hobby bland personer med synnedsättning.
Man fick mycket kontakt med folk och det spelade liksom ingen roll. Alla var ju lika. Det var ju ingen som såg den andra bakom radion liksom. Så att på det sättet har det ju varit väldigt kontaktskapande för många. Det som är ett litet problem idag nu då, det är ju att de flesta apparaterna bygger ju på pekskärm och så idag. Så att det är svårare att använda en radio idag. Men det finns faktiskt lite roliga varianter. Det finns apparater du kan skaffa som du kan ändra mjukvaran i. Och då finns det några tokstollar som har byggt ihop en egen liten mjukvara till de här apparaterna med fullt talstöd i, med talade menyer och allting sånt. Och sen så kan du också styra många moderna radioapparater via datorn då, så på så sätt kunna få ett tillgängligt gränssnitt då. Men det är väl det som har blivit lite problemet idag då, att det är mycket pekskärmar och sådär och mycket funktioner i apparaterna som inte fanns då när en annan var ung i det här. Då var det rattar och spakar och strömställare, och då var det liksom lite lättare kanske att hantera dem. Men jag har ju en sån här uppe på hyllan. En sån, nej du, nu välter den. Den här har dessutom modifierats så att den faktiskt har svenskt språk i sig. Och då, de första piperna där, det var min signal, SM6 XQP telegrafi.
Aha, okay.
Man kunde lägga till det bara för att det var roligt. Ja. Jag vet inte om det är rätt, för det är inte riktigt man till att bedöma.
Men vad pratar de om då? Handlar det om vem som har längst antenn, eller är det bara mina fördomar?
Nej, det kan det vara. Det kan vara teknik, det kan vara egentligen allt mellan antenn och jord. Det enda som man inte brukar prata om, det finns ingen regel, men det har blivit som en slags regel. Men det enda man inte pratar om är politik och religion. Annars är det precis allting. Det kan ju vara väder och vind och vilken utrustning man har. Man kan skryta lite med vilka härliga kontakter man har haft på kortvåg på något visst band och kört någon radarstation någonstans. Det finns ju de då som packar ihop en utrustning och så åker de ut på någon obebodd ö någonstans, och det är hur krångligt som helst att komma dit. Man får ha alla möjliga sorters verktyg för att ta sig till den här platsen då. Och så riggar de upp en radiostation där och så kör de därifrån, och då ska man jaga den där och få kontakt med den stationen. Det tycker många är kul också.
Ja, det är lite den bilden jag har.
Ja, precis. Det är också väldigt roligt då. Och för min del så är det ju mycket det här tekniska bakom som jag tycker är skojigt, att sitta och pilla med programvaror och se hur sjutton får man ihop det här. Hur kan det här funka då? Så jag är nog inte den som pratar mest på repeaten, men jag lyssnar väldigt mycket.
Men du säger repeaten, kan man beskriva det med ett annat ord?
Det kan man säga, som en länkstation är det då.
Okay.
Så den lyssnar på en frekvens då där vi sänder in till. Och sen sänder den ut det på en lite högre effekt och mycket, mycket bättre plats. Den står uppe i Guldheden, Göteborgs största repeater då, den står i Guldheden. Så den både hör väldigt bra och så har den väldigt stor täckning på sändarstationen då.
Okej, men kan du inte visa mig hur det funkar?
Det är klart vi kan. Vi skruvar upp volymen lite på den ena radion här. Och så lyssnar vi på frekvensen och den verkar vara väldigt tom. Och då kan jag väcka upp våran repeater då. Med att trycka till på sändarknappen här. Och då vaknar repeatern. Ibland så presenterar den sig med sin egen anropssignal. För repeatern har ju en anropssignal den också. Om jag då vill göra ett allmänt anrop, men inte bara lokalt här då, så kan jag koppla mig dit då med hjälp av internet här. Då slår jag en DTMF-kod här. Och då kopplade jag mig på grupp 240, som då är hela Sverige-gruppen då på det här nätet. Och så sänder vi en extra gång, så provar vi att se. Det är allmänt anrop från Sigurd Martin 6, Xerxes Gustav Peter. Kallar allmänt anrop över Sverigegruppen. Se om det är någon som är vaken. Nu fick vi inget svar just nu, och det kan faktiskt vara så. Att det inte blir svar. Och sen ligger repeaten upp en liten stund och lyssnar, så släpper den. Och någonting som också är väldigt roligt, det är ju som sagt, man kan komma världen runt på det här sättet, även om man inte har kortvåg då. Visst, det är lite fusk med internet, klart att det är, men det är lite roligt ändå. Så jag har ju kontakt med ett gäng i Kalifornien, inte dagligen men nästan i alla fall, och då kör de ett litet nät, kallar man det då, och då är det bestämt att den här tiden på den här kanalen, då kör vi det här nätet här och vi pratar om det och det, och du får checka in och hänga på om du vill. Och de kör ett som kallas socialt nät, de pratar precis om allting mellan himmel och jord, och himla roliga gubbar är det här. Så där har jag fastnat, och de kallar det nätet för The Coffee Break Net. Och det är morgon då hos dem när det är kväll här, så det är också så, lite baklänges att säga good morning när klockan är 5 på eftermiddagen, men okej. Men de är väldigt roliga att prata med. Så man får ju kontakter och oftast vänner för livet med när man träffar många av de här gubbarna och gummorna som kör.
På Sveriges sändaramatörers webbplats är rubriken Teknik, gemenskap, beredskap. De orden sammanfattar väl vad vi har pratat om i det här reportaget. Om du vill veta mer om amatörradio, gå in på www.ssa.se.